Juli månads talbokstips är helt inriktade på spänning, spioner, deckargåtor, thrillers och annat raffel. Det blir österländskt, malmöitiskt, isländskt och brittiskt med mera. Tipsare är Karin Gustafsson och Stefan Sjölund på Stadsbiblioteket i Kristianstad. Och Stefan är först ut.
Då börjar jag med Skymningstid av Henrik Bromander. Det är en talbok med text, inläsare Örjan Blix, och den är 13 timmar och 46 minuter lång. I ett svenskt 1970-tal följer vi främst två personer. För det första har vi säkerhetspolisen Monica Nilsson som i yrket ägnar sig åt att kartlägga svensk högerextremism. Något som under den här tiden det inte läggs några större resurser på. Det är Monica och så ett par personer till som lite småsömnigt spanar på Nordiska rikspartiet och diverse andra små grupper. Vänstergrupperingarna ägnas ett betydligt större intresse. Den andra personen vi följer är major Gunnar Björk vid P10 i Strängnäs. Hans karriär har stannat av efter en incident under en övning då flera värnpliktiga kom till skada. Men Gunnar är även gruppledare inom en cell av den hemliga Stay Behind-rörelsen. Små grupper tänkte att göra motstånd mot en eventuell sovjetisk ockupation och de var topphemliga. Gunnar och hans grupp övar ständigt på att klara sig ut i naturen och håller föreläsningar för varandra om motståndarsidans knep och kapacitet. På ett sätt är allt frid och fröjd. Gunnar och hans mannar de är motiverade och samtidigt som det är allvar så känns det ändå som ett ganska hypotetiskt scenario som de övar inför. Men så kommer det nya direktiv uppifrån. Stay Behind-grupperna ses som en belastning som ska avvecklas och deras vapen och utrustning tas ifrån dem. Gruppen känner sig sviken av sina överordnade och planerar att göra ett inbrott i ett vapenförråd för att åtminstone återta sina vapen. Det är ju inte mer än rätt, resonerar de. Ett snabbt inbrott och så bara ta varsin k-pist. Men nu är Gunnar och hans grupp inne på ett sluttande plan och Gunnar får allt svårare att leda gruppen som börjar ta egna initiativ. Polisen Monica Nilsson snappar så småningom upp rykten om att en högerextrem organisation planerar ett terrorbrott av något slag. Hon har egentligen inga handfasta bevis, bara sin magkänsla, och hon kan inte räkna med något stöd från sina chefer. Hon beslutar sig då för att på egen hand utföra spaningar och så småningom framstår en viss major Gunnar Björk som en intressant figur. Henrik Bromander har här skrivit en mycket spännande roman som anknyter till många händelser i vår närhistoria. Till exempel gisslandramat på Bulltofta och ockupationen av Västtysklands ambassad.
Känns det som fantasi och fiktion eller känns det som att det här skulle kunna vara möjligt?
Ja, jag tycker det känns som att det skulle kunna ligga ganska nära verkligheten. Så jag gillade den.
Nu är det så att ni är ute i deckare och spänningsvärlden, bägge två. Hur kommer det sig att du har valt att gå helt på deckarsidan, Karin, den här gången?
Ja, det blev så. Jag läser ju inte mycket deckare egentligen, men nu har jag ju hittat några stycken här. Jag har ju vissa favoriter då, men jag har upptäckt en ny, den isländske deckarförfattaren Ragnar Jónasson. Så därför så tänkte jag att då tar jag med den. Han har skrivit flera böcker och det här är hans nyaste och jag har inte läst dem tidigare, kan jag säga. Den här heter Snöblind. Talbok med text 8 timmar 54 minuter och inläsare David Zetterstad. Ari Thor är i slutet av sin polisutbildning och söker jobb, vilket inte visar sig vara helt lätt. Och när han blir erbjuden en tjänst i det lilla samhället Siglufjörður på den norra Islandskusten tackar han genast ja. Detta utan att konferera med sin flickvän Kristin som blir arg och besviken. För hon studerar till läkare och måste bo kvar i Reykjavik. Den november när Ari kommer till Siglufjörður. Han möts av sin blivande chef, den gemytlige Thomas. Denne menar att Aris tidigare studier i filosofi och teologi kan vara till nytta i hans arbete i det lilla samhället. För här är polisarbetet annorlunda än i större städer. Betydligt lugnare och mer inriktat på att ta hand om människor. Men det ska visa sig att det inte alls är så lugnt i Siglufjörður. Här kommer att hända dramatiska saker. Och dessutom visar det sig att många döljer hemligheter. Det finns många intriger som är svåra för en nykomling att se. En gammal man faller ner för en trappa och dör. Ari tycker det verkar misstänkt eftersom mannen fallit baklänges. Men Thomas vill helst inte ha brottsmisstankar utan menar att det måste vara en olyckshändelse. Men när en kvinna hittas knivskuren blödande i snön utanför sitt hus måste han ändra sig och inse att det kan ske allvarliga brott även här. Ragnar Jonasson är bra på att skildra personer och relationerna mellan dem och skildra miljön i samhället och den omgivande naturen. Den klaustrofobiska känslan som Ari upplever när orten blir isolerad i snövädret blir tydlig.
Hör du till dem som har Islands drömmar eller har du redan hunnit vara där?
Jag skulle väldigt gärna vilja åka till Island. Jag har tyvärr inte varit där. Jag hoppas att det blir verklighet någon gång.
Och Stefan fortsätter med...
Fallet av Lars Wildereng. Talbok med text, inläsare Åke Lindgren, 8 timmar och 53 minuter. Boken tar sin början i det tidiga 2000-talet. IT-bubblan har spruckit en tid innan, men huvudpersonen Mikael har då inte hunnit komma ut riktigt i arbetslivet, så han drabbas inte nämnvärt av det. Han jobbar själv i IT-branschen och ekonomin börjar nu gå som tåget. Genom spekulationsaffärer gör han en snabb bostadskarriär. Från en liten lägenhet till en större, från denna till en ännu större. Och när barn nummer två är på väg börjar han snegla på att bo i villa i något finare område i Stockholm. Fastighetsvärdena ökar och ökar och Mikael tycker att han kan unna sig och familjen dyra semestrar, gå på fina restauranger, byta kök, byta badrum. Det är ju bara att låna ett par hundratusen till på bostaden för att få loss pengar. Han blir kort sagt fartblind. När så marknaden mattas av gör han stora förluster. Hans sambo går ifrån honom och tar barnen med sig och till slut hamnar Mikael på gatan. Historien växlar mellan tillbakablickar på hans uppgång och fall och nutiden då han i vinternatten köper en pistol av en skummis på gatan. Han ska ges ut på en hemturné till de bankmän och mäklare som han anser har skulden till hans nuvarande situation. Fallet är en sedelärande berättelse i thrillerform och har man sett Lyxfällan på tv eller läst sina sparaslösa, då vet man bättre än att gå i Mikaels fotspår. Har man inte det så är det här en nog så avskräckande berättelse om att inte gapa efter för mycket, för då kan man nämligen mista hela stycket.
Trovärdig?
Ja, det är väl en bedömningsfråga. Men jag tycker han ändå skildrar rätt bra det här fallet. Både för att det är ju rent materiellt han faller, men han faller ju också psykiskt. Så att han mår inte så bra, Mikael, det inser man verkligen.
Ja, jag har läst en deckare av Richard Osman som heter Torsdagsmordklubben. Talbok med text 13 timmar 19 minuter och inläsare Marika Bergström. Den här har flera äldre personer i huvudrollerna. Elizabeth, Joyce, Ibrahim och Ron. De bor på det lyxiga äldreboendet Cooper's Chase på den engelska landsbygden. På torsdagarna träffas de för att försöka lösa ouppklarade mord. De kallar sig Torsdagsmordklubben. Det var Elizabeth som startade klubben tillsammans med sin väninna Penny. Penny hade före sin pensionering varit kriminalinspektör vid Kentpolisen och hon tog med sig olösta mordfall till gruppen. Efter att Penny blivit sjuk så har hon så småningom ersatts av Joyce. Joyce har bakgrund som sjuksköterska, Ibrahim som psykiater, Ron som stridbar fackföreningskämpe. Elizabeths bakgrund är oklar, men hon har också haft koppling till polisen. Hon har en mängd användbara kontakter, personer som är skyldiga hennes tjänster som kan vara användbara i utredningarna. Cooper's Chase har tidigare varit nunnekloster. Men när sista nunnan dog så såldes det och förvandlades till äldreboende med lyxiga lägenheter. Ägaren är mest intresserad av att tjäna så mycket pengar som möjligt och försöka hela tiden hitta kryphål i försäljningskontraktet för att kunna bygga fler lägenheter. Till och med i det gamla kapellet och på den gamla kyrkogården. Elisabeth bjuder in olika personer till klubben för att föreläsa om olika ämnen. Och en av dem är polisassistent Donna de Freitas som kommer att få en viktig roll i handlingen i den här boken. För det sker nämligen ett helt nytt mord med koppling till Cooper's Chase. Och Torsdagsmordklubben bestämmer sig för att göra en egen utredning. Elisabeth får användning av sina många kontakter och kan på så vis bidra med upplysningar till polisen som i den här utredningen består av kriminalkommissarie Chris Hudson och assistenten Donna de Freitas. Och i sin tur så kan Torsdagsmordklubben få en del information från polisen, motvilligt till att börja med, men det utvecklas till ett samarbete. Många böcker med äldre personer i huvudrollerna skildrar dessa ganska ytligt, tycker jag. De blir lustigkuddar eller kufer. Här tycker jag personporträtten är djupare. Personerna har haft inflytelserika poster i samhället. De har en historia och de bär på många hemligheter, ofta tragiska.
Därifrån till Den ovillige mördaren av Seth Mattsson. Talbok med text, inläsare Christer Modin, och den är 12 timmar och 17 minuter lång. Seth Mattsson har skrivit en hel serie böcker som utspelar sig med 40- och 50-tals Malmö som fond. Det här är bok nummer 6 i serien, men det går utmärkt att läsa dem fristående trots det. Så vill man så kan man naturligtvis ta dem i ordning och börja med den som heter Ondskans pris, som utspelar sig precis efter andra världskriget, där ett mord äger rum bland flyktingar som kommit med de vita bussarna till Malmö och blivit inkvarterade på Malmöhus. I den här aktuella boken, Den ovillige mördaren, har vi hunnit fram till mitten av 50-talet och kommissarie Douglas Palm är nu frånskild och lever ett eländigt ungkarsliv i en nedgången lägenhet. En honom närstående ung man som nästan blivit något av en son till honom har försvunnit från bostad, arbete och boxningsklubb där han brukar hålla till. Nära i tiden försvinner en ung flicka från ett vårdboende och det är den unge mannens syster. Kommissarie Palm misstänker att han kan ha fört bort sin syster eftersom hon stod i begrepp att flyttas till en institution med betydligt sämre förhållanden. 1956 är också året för revolten i Ungern och i Budapest får vi följa några ungdomar som gör motstånd mot den sovjetiska ockupationsmakten. En svensk journalist som förekommer i några av de tidigare böckerna. Han har levt utomlands några år och är något av en vinddriven existens. Han ser chansen till ett scoop och tar sig in i Ungern. Hans något cyniska inställning att det är ett bra scoop och komma in och rapportera från revolutionen, det ändras snart då han får sympati för kampen och känner att han får mening i sitt liv. Till slut slås ju revolten ned och några av de tongivande revoltörerna blir tvungna att fly för sitt liv undan repressalier. Och så småningom centrerar sig handlingen i Malmö då en del revoltörer efter flykten hamnar i Skåne. Liksom i bok nummer 1, Ondskans pris, så mördas en av flyktingarna och motivet är oklart. Men det kommer snart att redas ut.
Hur är den som skildring av tiden och historia? Är det en bra bok att läsa för den som inte vet så mycket om 56 och Ungern till exempel, förutom att det är en spänningsroman?
Jo, men absolut. Jag lärde mig mycket. Jag är inte så kunnig, så det är ju härligt att få sig lite historisk kunskap utan att behöva läsa fackböcker.
Och där hade vi en bok i Malmö-miljö och nu förflyttar vi oss istället ut på Österlen.
Ja, just det. Jag har läst en bok som heter Döden går på visning. Det är en klassisk pusseldeckare av duon Anders de la Motte och Måns Nilsson. Och det här är ju då en oväntad duo, kan man säga. För Anders de la Motte är ju en känd deckarförfattare. Men Måns Nilsson har ju mig veterligt inte skrivit några deckare innan i alla fall. Han är ju känd som den ena i duon Anders och Måns, eller Ankan och Måns. Det är en talbok under produktion. Döden på visning är den första boken i en planerad serie kallad Morden på Österlen. Det är som sagt en klassisk pusseldeckare med ett antal personer inblandade. Och bland dessa återfinns mordoffer såväl som mördare. Jesse Anderson är kändismäklare och tv-stjärna. Hon har startat ett byggprojekt alldeles vid havet en bit söder om Simrishamn. Det är tänkt att bli en samling lyxvillor i glas och betong. Och den första är klar och till försäljning. Projektet har stött på hårt motstånd från lokalboende. Men Jesse är inte den som ger sig utan fast besluten att genomdriva det. Kriminalkommissarie Peter Winston från Stockholm är på besök i trakten. Efter några svimningsanfall har han beordrats sjukskrivning för att vila upp sig. Hans exfru och dotter bor på ett slott i närheten tillsammans med fruns nye man. Och Peter har hyrt en stuga för att passa på att vara så mycket med sin dotter som möjligt. Trots sjukskrivningen dras han in i utredningen tillsammans med den lokala kriminalassistenten Tove Esping när Jesse hittas död. Är det en olyckshändelse eller mord? Samarbetet mellan poliserna gnisslar ordentligt till en början. Tove vill helst inte ha hjälp av någon översittare från Stockholm. Men efterhand lär de sig att uppskatta varandra. Det är ett härligt persongalleri, det härliga skildringar om miljön på Österlen. Den som kan sitt Österlen känner igen sig.
Avslutade Karin Gustafsson, som tillsammans med kollegan Stefan Sjölund på Stadsbiblioteket i Kristianstad hade sammanställt månadens boktips. Och böckerna de föreslog för sommarläsning var följande. Skymningstid av Henrik Bromander, Snöblind av Ragnar Jonasson, Fallet av Lars Wildereng, Torsdagsmordklubben av Rickard Osman, Den ovillige mördaren av Seth Mattsson samt Döden går på visning av Anders Delamotte och Måns Nilsson. Reporter var Dodo Parikas.